Välkommen att lyssna på predikningar från Sankt Johannes evangelisk-lutherska församling. David Åkerlund predikar i Lepplaks by kyrka 16:e söndagen efter trefaldighet 20 september 2015 över Johannes 5, 19-21.
Nåd och frid från Gud Fader och Kristus Jesus, vår frälsare. Låt oss be. Allsmäktige Fader, träd in idag hos oss och uppfyll oss med dig själv. Säg till var och en av oss, jag är din frälsning. Tala så vi hör det och visa oss, vår Herre, vad du är för oss. Bistå din tjänare som idag ska förkunna ditt ord och med församlingen tillber i ditt tempel. Vidga deras hjärtan som hör dem, så de mottar och tjänar dig. Hör oss, o himmelske Fader, för din enda sons skull. Amen. Vår predikotext idag är hämtad från Johannes evangeliets 19 kapitel, verserna 19. Johannes evangeliets 5 kapitel, verserna 19-21. Och vi lyssnar till orden i Jesu namn. Jesus svarade dem: jag säger er sanningen, sonen kan ingenting göra utav sig själv, utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Fadern älskar sonen och visar honom allt han gör. Och större gärningar än dessa skall han visa honom, så att ni blir förundrade. För liksom fadern uppväcker de döda och ger liv, så ger också sonen liv åt vilka han vill. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. I våra dagar har företagande och löntagare varit ett ämne som debatterats flitigt. Personligen har jag hört många, jag kanske för många åsikter, och jag måste medge att jag är lite för dum för att förstå mig på det hela. Så jag har valt att ställa mig utanför de flesta diskussioner, så långt det har varit möjligt. Men jag har förstått att Finland är i en kris och behöver spara på utgifterna och öka på inkomsterna. I dagens text handlar det inte direkt om samma sak, men det rådde även en stor kris i Jesu åhöraskara. Jesus hade helat en sjuk man på sabbaten. Judarna ville tillrättavisa honom för denna sak, men Jesus gick inte med på det. Jesus säger till sitt försvar: min far verkar fortfarande, och därför verkar även jag. Johannes berättar vidare: då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbaten, utan också kallade Gud sin far och gjorde sig själv lik Gud. Judarna fattade vad Jesus avsåg med det han sa: för detta skulle en människa stenas efter Mose lag. Han hädade, och det visste Jesus om också. Men Jesus ändrade inte på deras uppfattning om vem de ansåg att han var, utan han fortsätter att likställa sig med fadern och bekräfta för dem att deras uppfattning om honom var alldeles riktig. Jesus är lika som fadern, samma i ära, makt och majestät, trots Jesu ringa förklädnad. Jesus, fadern och den helige anden har ett eget företag, där Jesu mänskliga natur är det enda som folket ser. I detta företag är de andra personerna, fadern och anden, högst aktiv. Det är det som Jesus försöker förklara här. Allt vad Jesus gör, gör han på uppdrag av hela företaget. Och med hela företaget till sin hjälp. Detta företag hade kallat genom tiden för guddomen. I det här företaget, guddomen, är det tre lika stora ägare. De alla, har alla samma ära, samma makt och samma majestät. Men dessa tre har olika uppgifter i det här företaget. Jesus förklarar det så här. Sonen kan inte göra något av sig själv. Jesus kan inte slita itu sin person och dela upp människan och Gud. Utan allt han gör han i enhet med Fadern och Anden. Alltså lämnar han inte guddomen när han gör sakerna. Det som Jesus gjorde på jorden var gjorda av Jesus. Ja, men också samtidigt var alla personerna i guddomen delaktiga i det som Jesus gjorde. Också Fadern och Anden är delaktig i det liv som Jesus levde. Jesus stannar inte vid att vara delaktiga, utan han säger sonen kan bara göra det han ser Fadern göra. Här får man en bild av att pappa först gör och visar hur sonen ska göra. Och att sonen bara härmar det pappa gjorde. Men Jesus förtydligar. Vad sonen gör, det gör vad Fadern gör, det gör också sonen. Med andra ord så kan man också säga detta. Vad sonen gör, det gör även Fadern. Alltså, i Jesu heliga och rättfärdiga liv är hela guddomen inblandad och högst aktiv. Hela Jesu liv var noggrant planerad och genomtänkt i minsta detalj av hela guddomen. Alla tre personerna var delaktiga fast Jesus inte talar specifikt om anden vid det här tillfället. Fadern älskar sonen och visar honom allt han gör. Med andra ord så behöver detta faktum att Jesu gärningar är gjorda och visade av Fadern betyda att Fadern har gjort ett exempel, utan jag tror det ska mer förstås som att Fadern är aktiv vid själva handlingen. Större gärningar än dessa ska han visa honom så att ni blir förundrade, säger Jesus vidare. Jesus hade botat en sjuk man vid Betesda damm på en sabbat strax innan vår predikotext. Helande av sjuka människor var en sak. Men det som Jesus nu nämner för Jerusalems invånare är frågan om något helt annat. Vad är det som Jesus börjar tala om just nu? Större gärningar än helande och botande av människor. Jag tror att Jesus här kommer in på något som Fadern redan hade visat sonen. Någon gärning som ännu stod framför den att genomföra. En större gärning, en gärning som skulle tvinga dem till en liten tids separation. En gärning som för oss människor, för vår del, inte var något märkligt. Vi ser dagligen grym tortyr och död på TV och på radioapparat, på TV och på YouTube och på internet. Men för Fadern och sonen var det här något, en oerhörd uppoffring. Jag har ingen son, men jag kan riktigt föreställa mig att detta beslut som de gjorde tillsammans innan de skapade världen och människan är något som de inte gjorde lättvindigt och utan eftertanke. Men hur kan en far som älskar sin son göra detta? Fadern, sonen och anden kan vi säga satte sig ner och funderade igenom detta innan de började och påbörjade hela skapandet. I treenigheten rådde och rådar en fullkomlig harmoni och en fullkomlig kärlek. Hur kunde de komma på en sådan plan? Hur kunde de överhuvudtaget göra en skapelse som de visste skulle avfalla? Och redan innan de gjort den och innan de sett en enda dag av en enda människas liv besluta att sonen skulle födas av deras skapelse för att återlösa den, köpa den tillbaka. Födas av en enkel judisk jungfru och leva bland ett hårdnackat folk som skulle håna, mobba och spotta på honom och slutligen mörda honom. Hur kunde de göra det? Detta beslut gjordes enhälligt i gudomen trots att de visste att det skulle kosta mycket. Det var ett väldigt obekvämt beslut kan jag tänka mig. Men det gjordes för en enda orsak. Förklaringen därtill finner vi i själva företagets egenskaper i själva gudomen. Godhet är en av Guds egenskaper och det är den enda egenskap som fick dem att göra och ta det här beslutet vid rådslaget i evigheten. Gudomens godhet drev Jesus till den stora gärningen, till att återlösa den perfekt skapade men i synd fallna världen. Jesus föddes hit till jorden och blev människa. Människa som du och jag. Men vad är det som vi har som han saknade? Jo, synden. Hur stor del är synden av din person och din personlighet? Eller kanske vi ska fråga, hur stor del av ditt handlande är behäftad med synd? Du måste medge att både personligheten och gärningarna är synden en stor del av. Alltså så var Jesus en hel del annorlunda ändå, för han var ju utan denna del. Dessutom var han samtidigt helt och fullt Gud. Denna egenskap skiner igenom då och då, men för det mesta misstogs han för att vara en vanlig man av det enkla folket. Vi kan ju läsa om att han lärde lydnad och måste lära sig saker på samma sätt som vi människor lär oss. Han måste lära sig gå, tala, läsa på samma sätt som vi. Jag har hört någon fråga. Tror du att Jesus grät första gången då det gick upp för honom vad som var meningen med hans liv? Tror du att han grät? Har du någon gång väntat på ett viktigt samtal eller ett läkarutlåtande eller något annat viktigt beslut några dagar eller ett par veckor? Då kan du lite föreställa dig hur det måste ha varit för Jesus. Det är som att gå med en klump i magen. Du vill gärna tala med någon om det. Om det du ska gå igenom. Eller det du tror att svaret ska vara. Eller vad beskedet ska vara. Ofta kommer du in på detta ämne med folk du möter. På samma sätt var det också med Jesus. Gång på gång återkommer han till sitt förestående lidande och död. Han försöker berätta flera gånger, mera i detalj, vad han måste genomgå. Men folket förstod inte sig på ett sådant tal om en förestående tortyr och död. Jesus kunde inte finna någon som förstod honom. Inte ens hans närmaste vänner, lärjungarna. Men på förklaringsberget fick han tala igenom det med Mose och Elias. Men annars kunde han bara tala med fadern om sakerna. Nu nämner han sin offerdöd och sin segerrika uppståndelse här i vår text som större gärningar. Och visst var det den största gärning som denna jord har skådat, och just en del av dessa människor skulle få bevittna det i deras hemstad. Men Jesus slutar inte där, utan han säger vidare: för liksom fadern uppväcker de döda och ger liv, så ger också sonen liv åt vilka han vill. Att Gud genom Israels barns historia uppväckt döda, det finns bevittnat bland annat i vår gamla testamentliga text. Idag läste vi om ett sådant fall. Och att han ger liv åt allt skapat, det trodde de flesta eller alla judarna på. Nu säger Jesus att han har samma kraft, vilket de också har kunnat bevittna och skulle få bevittna vid flera tillfällen. Bland annat i evangelietexten läste vi om änkans son, och även vet vi att han uppväckte Lazarus från de döda. Detta tal går längre än så här. Jesus uppväcktes själv efter sin korsdöd. Döden kunde inte behålla Jesus, kan vi läsa, utan Jesus segrade över döden och dödsriket. Jesu uppväckelse från de döda är annorlunda än alla andra som hade fått liv igen. Det uppväcktes till ett liv här på jorden, medan Jesus passerade döden och vann seger över dem, kom levande ut på andra sidan. Jesus uppstod från de döda, vilken ingen annan gjort innan. Detta budskap om Jesus och hans liv har också liv med sig. Det är ett mäktigt sätt som Jesus verkar på ännu idag. Idag är vi en annan del av företaget. Som är verksam hos oss. När Jesus for upp till himmelen lämnade han den helige ande efter sig. Fortfarande är det samma företag och samma personer som är till 100% aktiva i företaget. Men nu har en annan period kommit i företagets verksamhet. Innan Jesus kom pekade allting fram emot honom. Alla offer, alla profeter pekade fram emot Jesus. Nu har det skett en rotation och allt pekar bakåt på det som hände. Den historiska dagen när Gud försonade världen med sig själv för 2000 år sedan. Det är det här budskapet som anden nu kommer med. Det är budskapet om Jesus som ännu idag föder människor på nytt och uppväcker döda till liv, till en levande tro, och ger människorna ännu idag ett levande hopp om en evighet hemma hos Gud. Vi som blivit delaktiga av detta hopp har en otrolig glädje i dessa ord av Jesus. Vi säger inte med de så kallade kristna att Jesus misslyckades med att upprätta riket. Nej, detta ord av Jesus gör det väldigt klart för oss att denna handling, denna gärning, nämligen att Jesus skulle torteras och korsfästas, var något som noggrant var planerat och genomtänkt av hela guddomen. Detta är en oerhörd tröst för oss idag, för vi vet av dagens text att för det första, fadern och sonen är ett i vad de gör. För det andra, fadern älskar sonen. För det tredje, den stora gärningen, försoningsdödet på korset och uppståndelsen var planerad. Och för det fjärde, detta budskap har liv med sig ännu idag. Detta budskap har du i ditt hjärta och på din tunga. Låt det komma ut från dina kollegor, arbetskamrater, släktingar och vänner. Detta budskap föder på nytt och ger liv åt vem som helst, när som helst, var som helst, när och var det behagar Gud. Din uppgift är att tala om Jesus med dina medmänniskor. Du behöver inte avgöra vilka som kan bli på nödfödda. Nej, som vi sjunger i en barnsång, det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart. Låt det skina i ditt hem, i skolan, på jobbet och där du annars rör dig. Så som Jesus ofta tänkte på sin död, så ska du också göra. Du ska också ofta tänka på Jesu död. För där blev din död dödad, och i hans sår blev du helad. Jesu godhet som drev Jesus till denna grymhet, Jesu Guds godhet som drev Jesus till denna grymma död, var inte en godhet mot Jesus, utan godheten var riktad mot dig. Jag förstår mycket väl om du inte kan riktigt förstå det här, för det kan inte jag heller. Ju mer man lever, ju mindre kan man förstå, fast behovet av ställföreträdare bara växer. Och desto större blir också tacksamheten för det beslutet som gjordes i gudomen innan världens grund var lagd. Att du och jag som tror på Jesus blev där och då utvalda i Kristus. Och att din omvändelse och pånyttfödelse var lika noggrant planerad som din jordiska födelse. Du behöver inte känna dig glömd eller förbisedd, för Gud har inte glömt dig. Han kommer mycket väl ihåg det han gjorde när han köpte dig. Och det slaktade lammet. Herren Jesus Kristus ber för dig där han sitter på Guds högra sida. En kort tid har vi kvar. Vi behöver inte spara på resurserna i Guds riket. För källan vi öser ur är bottenlös. Den sinar aldrig. Dessa resurser räcker och blir över hur mycket vi än skulle dela ut av dem åt folket. Men det viktigaste och bästa av allt, Kristi gärning på korset och det liv han levde, täcker också alla dina personliga behov av förlåtelse och upprättelse. Var inte rädd, du lilla jord, ty er far har beslutat att ge er riket. Amen. Låt oss be. Lovad vare du, Gud, och välsignad i evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tron, hoppet och kärleken och tålamodet in till änden. Och bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Tack för att du lyssnade till predikningar från Sankt Johannes. Vill du veta mera, gå till sanktjohannes.info.